Då var det dags ännu en gång att säga hej och välkomna till Offsides podcast med mig, Anders Bengtsson, och med min kompis här, Johan Orenius. Detta avsnitt 136, Johan. Det som vi kallar Cristiano Ronaldo-avsnittet.
Mm, så många landskamper har Krille gjort.
Absolut, och dessutom så gjorde så många mål, 136 mål i förra VMs gruppspel.
Bra.
Där ser du.
Mm.
Vi har ju också fått en liten utsträckning här från vår kompis Olof Peronius, som vi nämnde här efter hans Argentina-resa till Parma då.
På en väldigt snirklig väg till Parma. Och kan jag också säga att efter inspelningen så sketes ju vidare lite.
Ja, men texten är skriven och den är redakterad och den kommer man kunna läsa i nästa nummer av Offside som vi skickat i tryck om en vecka.
Absolut, och vågar nog lova så mycket att det var värt ansträngningen.
Det var värt de där tusenlapparna extra.
Ja, och de här samtalen extra.
Ja, just det.
Men just det, han hade invändningar.
Ja, jag var ute på djupt vatten förra veckan när jag snackade om Radeprica, som jag tror jag nämnde som Älmhultssonen. Och det var ju fel.
Ja.
Absolut inte så, utan Olof Peronius, som själv är från Ljungby i Småland, han sa det att Radeprica är min sann från Ljungby.
Mm.
Det ska man inte blanda ihop.
Däremot hade Olof inga synpunkter på att vi pratade om mer om hans persona så. och hans manu chau aura. Nej.
Men var det inte så att Kampare en gång i tiden cyklade först till Ljungby för att försöka få igång sitt IKEA? Fick nej där från kommunen. Cyklar vidare till Älmhult. Och så blev det så.
Det har jag ingen aning om. Nej. Men de står väl, IKEA borde man ju kunna. Men de står ju för olika byar där.
Mm.
Är väl Agunnaryd och Älmtaryd och Eet eller något sånt där. Så varför inte? Olof får vi sträcka upp oss igen om det fel. Du, vi pratade ju förra veckan om vikten av att njuta.
Mm.
Då och då i alla fall. Apropå kanske Jens Gustafssons brist på njutningsmedel i vardagen. Men det här är ju faktiskt måndagen när vi började jobba igår. Markerar ju starten på oxveckorna.
Oxlade Chamberlains formtopp.
Ja, om man så vill. Så sa alltid mina föräldrar när man kom ner. När lysrörsljuset, när kanske måndagen den 7 januari, så satt de typ och strösslade ner knäckebröd i fil. Så nu börjar oxveckorna. Och det betyder ju då att nu är det slut på de glada jul- och helgdagarna.
Mm.
Nu ska man äta barkbröd och vända på slantarna. Jag såg på vägen hit idag Metros löp, som kanske var från igår då, med att typiskt löp de här tiderna, att så får du pengarna att räcka under hela januari. Det är liksom en knaper månad då.
Mm.
Men det är ju inte för alla inom fotbollen. Visserligen har de ju sina, om man är kvar och har den här försäsongen, så är det ju tufft. Men vi kan ju ta Lars Sätra till exempel, tidigare Bayernbacken, som blev klar här i dagarna för ett land som allt fler blir klara för, nämligen Kina då.
Mm.
Kinesiska andra ligan gick han väl till, och agenten där, Sätras agent, var ju väldigt öppen med att han tjänar 10 gånger så mycket på det kinesiska kontraktet. Mm. Jämfört med vad han gjorde i Hammarby. Han var väl inte bäst betald i Hammarby, men han var säkert inte sämst betald i Allsvenskan, om man säger så. Han känner väl rätt bra där ändå.
Visar att han kanske haft en 50 000 i månaden i Hammarby.
Ska vi gissa på det?
Så får han då 500 000 i månaden i Kina.
Det är bra.
Det kan man ju inte tacka ner till.
Nej, det kan man ju inte riktigt.
Det är ju lite så som, jag har väl sagt det någon gång, att jag var i Ålesund och rensade fisk i 4 månader när jag, strax efter studenten. Det är ju lite som säsongsarbete för en sån som Sätra. Fast på ett annat sätt. Han lirar lite boll. Jag jobbade i en fiskfabrik 12 timmar om dagen, 6 dagar i veckan för att tjäna ihop lite pengar. Han spelar ju ändå fotboll, tränar ändå lika mycket i Kina, gissar jag, som han gör i Hammarby. Och bor ganska okej. Okay. Han bor inte så i en källare som jag gjorde.
Som sämst bor han på ett ganska bra hotell, kanske. Mm. Du menar att de här Kina-äventyren är fotbollsspelarnas motsvarigheten till att säsonga,
ja,
helt enkelt. Att man säsongsarbetar.
Mm.
Jag har aldrig gjort det. Du var väl även och säsongade i Alperna, va?
Jajamän.
Trots att du inte är riktigt någon skidåkare.
Nej, det var ju inte lika Luther, ska man säga. Jag var en bar och levde livet med.
Nej. Ja. Men man får säga grattis till Sätra då. Som ju också, jag menar, han var inte dålig i Bayern, men han var ju ingen nyckelspelare. Så det var bara att hoppa på. Och ännu mer överraskande var väl, man blir ju inte förvånad längre när folk går till Kina, men såg du Stefan Silva-transfern?
Mm. Jajamän, till Palermo.
Till Palermo, ja. Mm. Vi hade ju en kort intervju med Stefan Silva i årssammanfattningen i senaste numret av Offside. Apropå att han hade haft en bra säsong i GIF Sundsvall. Jag vet inte om han gjorde 7 mål eller någonting sånt. Kom ju från Sirius då. Men han hade ju en tid bakom sig lite liknande som kanske han Saman Ghoddos, som ju nu är väldigt het, som var så duktig i Östersund för bara några år sedan. Så de kanske hade varit duktiga, men sen tappat geisten något och lite halvt börjat ge upp fotbollsdrömmen. Ghoddos berättade väl det för, om det var Fotbollskanalen, att han fick sparken som telefonförsäljare. Och Stefan Silva berättade väl om när han gick runt och var, som man kallade, vaktis Stefan någonstans. Och inte trivdes allt med det, och det kanske var sparken han behövde. Han kanske hade varit lite lat och litat för mycket på sin begåvning. Och började hänga i lite mer och kom till Sirius och gjorde bra ifrån sig där, och Sundsvall. Sen är det ju ändå överraskande att han tar steget från Sundsvall till Palermo. Ja. Och det kanske man inte hade gjort till Serie A från Sundsvall, säg 95.
Nej, det säger jag lite grann om Serie A kanske.
Ja, men, något.
Och lite, en hel del om Palermo.
Ja, det har ju funnits några väldigt härliga sådär skrällövergångar från allsvenskan eller från svensk fotboll till riktigt stora lag.
Och löken till Parma.
Ja, just det. David Löfqvist, ja, som väl inte gjorde en minut i Parma. Han hamnade väl i lånekarusell där, som så många andra vid den tiden. Och löken har väl inte riktigt, han var ju rätt bra i Mjällby, men har väl inte riktigt kommit tillbaka dit efter det, till de höjderna. Men sen har vi också, jag vet inte om du minns den här Patrik Fredholm, han spelade ju både AIK och ÖIS, och gick väl, jag tror det var, jag inte säger fel om det var från ÖIS eller AIK, men till Udinese. Och det var ju, som sagt, den kanske Serie A var lite starkare. Den transfern var nog mer skrällartad än vad Silvas var. Jag undrar om Fredholm hade någon slags italiensk påbrå kanske som kan ha hjälpt honom. Sen har vi Moberg Karlsson i Sunderland.
Ja, just det.
Och ja, vad har vi mer? Kan du hjälpa mig?
Ja, Markkanen till Real Madrid.
Ja, eller om det var till, jo, det sa sig att det var till Real Madrid, och sen var det väl lite till Castilla. Aha, egentligen kanske. Ja. Men den var ju ändå spektakulär. Emre Tahirovic.
Till Lille.
Honom har man nästan glömt.
Var det 17 miljoner?
Jag vet inte om det var så mycket, men det var ju bra millar i alla fall.
Ja, det, ja, jag tror fan det var det.
Han var ju, om man ska uttrycka sig försiktigt, inte en typisk Jan Andersson-spelare. Och kanske ännu mer på den tiden i HBK var Jan Andersson mer fyrkantig än vad han är idag. Mm. Vill väldigt mycket att man ska vara lagspelare och underordna sig ett kollektiv. Mm. Det var ju inte Tahirovic så intresserad av. Jag var nere där och gjorde bara något införjobb inför en allsvensk säsong när Tahirovic var där. Och då hade de någon slags tävling, intern tävling i laget, att den som gjorde mest mål på träning fick ha en guldsko. Det kan mycket väl i för sig varit Jan Anderssons idé, för han gillar ju att lägga in sådana här tävlingsmoment. Men Tahirovic ledde den då. Han var så jäkla glad över den här guldskålen och så här poserade med den och gick omkring med den i famnen. Så. Och han var väl kanske lite egoistisk i sin spelstil. Och lyckades ju inte i Lille. Och jag har sen hamnat i en ganska märklig karusell.
Du har en relation med hans bossa också.
Det skulle jag väl inte säga att jag har. Det är väl tvärtom. Det var, ja, 3-4 år sedan som han just sådär var, vad hände med Tahirovic? Så, och då var han väl i Schweiz någonstans. Kanske han fortfarande är. Jag ska säga att jag har lite dålig koll på hans senaste tid. Men då var han i Schweiz någonstans, om det var i högsta ligan eller andra ligan, vet jag inte. Men att var lite sugen på att skriva hans story. Gick till Lille för de här stora pengarna och sen dalade ganska ordentligt. Svårt att få tag på. Så jag fick tag på hans bror. Och han var så jävla arg. Jag aldrig träffat någon så arg person. Jag sa ju bara att jag försöker få tag på Emra för en eventuell intervju. Han bara skrek åt mig sådär och ville misstänkliggöra mig och undra vad jag var ute efter och så. Så det kanske påverkar min bild av Tahirovic också. Ja. Men vi hoppas väl att det går bättre för Stefan Silva då.
Ja, på tal om en då som det inte gick så bra för när de flyttade ut, lite otippat då, som Tahirovic, är ju ändå Magnus Hedman. Får man inte glömma bort i det här sammanhanget när han gick till Chelsea och Mourinho. Det var ju kanske det sämsta som kunde hända honom för hans lite sargade psyke.
Han var ju lite vilsen den tiden, det har han väl pratat själv, ja, och skrivit.
Precis, och han kom ju in i ett sammanhang där det blev plötsligt väldigt mycket pengar, mycket fester. Kanske hade börjat spåra ut lite grann innan, men där på något sätt så satte det igång någonting nytt i hans huvud som sen mynnade ut i ett litet, ja, form av ett missbruk får man ju säga.
Ja, det var det ju. Och jag menar, Chelsea hade ju sån jäkla, det här var ju när Mourinho, han var ju känd, han var ju liksom fortfarande liksom på väg upp och det var inte så länge sedan Chelsea hade varit något helt annat, så det fanns ju en lyster kring det där laget då. Det var ganska tidigt hyfsat tidigt i alla fall, i Abramovic-tiden. Så det var liksom något otroligt att han var där. Och jag gillar faktiskt Hedman som person, för han är ofta ganska ärlig och kan ha en viss självdistans. Men då, som du säger, var det inte så bra för honom. Jag minns att han ofta liksom hänvisade intervjuer och sådär. Att, som jag sa till José, några grejer, att han var ju inte där för att spela, han var ju där för att vara backup. Mm. Men det var nog det sämsta som kunde hända, för då trodde han liksom att han var med i gamet på riktigt.
Men ska man säga det som att något positivt ändå, så är det ju ändå att nu då, när han har gjort sig en karriär som han är väl det, så hade han lite framgång med sin bok som kom ut, och efter den så har han ju ändå gjort sig en karriär som någon typ av föreläsare som pratar just om det här, hur lätt det är att falla ner i skiten och när man har allting till synes, hur lätt det är att förlora allting och sådär. Han åker runt och pratar om det här och verkar verkligen ha anammat det här, öppna upp sig och prata om känslor och psykisk ohälsa och sådana saker.
Ja.
Det hade kanske inte hänt, han var ju tvungen nästan att ha det här i sitt bagage, den här Chelsea stora grejen, var ett av de bästa lagen i Europa för att kunna göra det här. Mm. Hade han bara haft Coventry-tiden och lite Celtic-tiden, AIK-tiden, inte jätteframgångsrik i landslaget, det hade inte varit det här stora namnet. Det var ju det som gjorde att han fick liksom en fjäder i hatten.
Ja, även om fjädern var kanske lite farlig då.
Ja, precis.
Men Hedman är intressant, för han var ju inte blyg av sig och så, men han var ju ingen liksom, han var en seriös målvakt och var ju inte, hade ju ingen strulaura över sig, och det var ju ingen folk då pekade på att han kan nog få problem sen när han ska börja lägga av. Han var ju liksom förhållandevis vanlig så ändå. Mm. Så då kanske det gjorde, då kanske man på ett sätt har lättare att nå ut med en sån story än om det inte är den här personen som under karriären hela tiden har strulat och som folk har sagt så om. På så sätt kanske hade han kunnat nå ut lite lättare också.
Mm.
Du, jag ska säga att det här Krille Ronaldo-avsnittet då, 136, det gör vi i samarbete med C-more. Och imorgon så visar ju TV12 landskampen mellan Sverige och Slovakien under januariturnén. Men man kan se den utan reklamavbrott om man vill, och då gör man det på C-more. Sändningen startar 16.30 och man går in på cmore.se för att läsa mer och bli medlem då.
Ja, och så är det då tillsammans med biofilmen Bleed for This som har biopremiär den 20 januari. Som vi sa förra veckan så är filmen baserad på den sanna historien om boxaren Vinny Pazienzas och hans kamp då för en comeback efter att han bröt nacken i en bilolycka. Man kan gå in på offside.org för att tävla om biobiljetter till filmen.
Ja, och januariturnén, ska vi dröja oss bara ett kort slag kvar vid den?
Ja.
Den pågår ju för fullt och TV4 spelade ju 1-2 mot Elfenbenskusten här i helgen. Lund och Kärnström på topp, Sundberg släpande, Rasta Danny i mål, Ekvall coach på avstånd från Apple Bay.
Colette Carl från Apple Bay.
Ja. Nej, jag skojar, och det gör jag väl lite för att TV4s närvaro är ju väldigt tydlig.
Mm.
Det vimlar ju inte av journalister där. Det är klart att det finns, nu är det väl några fler.
Disco har väl anslutit och Bladet har väl någon.
Ja, säkert någon mer också som vi glömmer, men TV4 är ju mest och det är ju rätt av dem. Mm. De ser ju verkligen till att maxa sina rättigheter där nere. Och gör ju väldigt mycket varje dag.
Ja, onekligen är det så att det är väldigt många allsvenska supportrar som faktiskt kanske intresserar sig mer för januariturnén än vad de kanske gör för en vanlig EM- eller VM-kvalmatch, för att deras egna spelare där, och det är kul att se, de har inte fått se sina spelare på ett par månader för att de har varit lediga. Kul att kanske se eventuellt ett nyförvärv, men också lite nervös. Tänk om Lewicki blir skadad.
Mm, som Mratti förra året då.
Ja, exakt. Så att,
ja, de är ju pigga liksom. De pratar ju med en jävla massa folk, och jag såg nu, tog de väl en sväng till Dubai för att se Hamburg som var där på träningsläger. Mm. Och se en träningsmatch där både då Ekdal och Bawi fanns där.
Mm.
Och de pratade med Bawi och en intervju som liksom väckte intresse i Tyskland.
Ja, han pratade om att han hade snackat med Majstorovic i Aten.
Ja, just det.
Och visat intresse och så.
Ja,
och lite öppna upp en dörr för AIK och så.
Ja, och sen så ibland så springer de på Alexander Axén.
Ja, som är lite arg.
Ja, ja. Och det ledde ju till, det får man väl säga, ändå var en nyhet.
Mm.
Eller det blev ju bra rubriker för att han var kritisk då till att han har en del andra kollegor på plats där nere, men långt från alla. En del tränare har helt enkelt valt att stanna hemma med sina klubbar för att förbereda sig på hemmaplan. Och det gillar inte Axén. Han pratar ju mycket om att det är något unikt med sammanhållningen mellan tränarna i allsvenska klubbar och att det är något som man ska vårda. Och så, som ett konkret exempel, när Lund frågade så nämnde han väl bollen till exempel, att ja, från och med nu finns det en enhetlig boll då i allsvenskan, och att det är så viktigt, det tycker vi också, och att det hade börjat som en diskussion just på en sån här träff. men också att kanske att det är en symbolik i att alla kommer för att visa att vi tar den här serien på allvar. Det är ett sätt att liksom, slåss för allsvenskan på sätt och vis också. Och det kan man ju förstå. Och lite kan man väl också förstå den andra sidan av det om man är... För han menar ju då, jag har en assisterande som jag litar på där hemma, han får sköta träningarna. Och det har han ju en poäng i. Men en del av mig kan ju förstå en helt ny tränare i en klubb som har lite kortare tid på sig nu i och med att Svenska Cupens gruppspel drar igång tidigare också. Att man vill maximera den. Så jag är lite kluven där. Du med?
Ja, jag tycker att man kan argumentera lika väl för båda sidorna i den debatten.
Ja, får jag bara säga Anders att igår när jag inte riktigt kunde sova så började jag se en... David Bowie-dokumentär som jag tror igår lades ut på SVT Play.
Ja, just det. Jag tror att den sändas i den gamla tablå-tvn på fredag kväll, tror jag.
Ja, före där. Jag orkar inte riktigt se hela för klockan blev mycket. Jag låg och såg den på min telefon. Ointressant information. Ja. Den heter Bowie The Last Five Years. Hans liv då, men det är även mycket tillbakablickar på hans karriär. Och då pratar han mycket om kändiskap och berömmelse. Och på många sätt så avskydde han väl det och vad det förde med sig. Han säger att berömmelse tar dig till en plats där allting klingar falskt. Att, dels kan man kanske tappa bort sig själv, men att andra förhåller sig till en på ett så konstigt sätt. Vilket ju går att applicera till en fotbollsvärld också såklart. Men i början så hade han som tydligt mål att bli känd. Och det hade han för att han helt enkelt tyckte att han behövde en plattform där många lyssnade. Att nu har jag mångas uppmärksamhet. Då kan jag spacea ut med det som jag verkligen vill göra och testa mina gränser och experiment. Då kan jag bli Ziggy Stardust, eller då kan jag bli androgyn, eller då kan jag bli den här adelspersonan som man väl testade också. Jag tänkte bara, det hade varit kul om TV4-gänget hade lite samma tanke där, att de ska liksom maxa sig själva nu för att få en så stor plattform som möjligt och sen förverkliga det de verkligen vill göra, starta ett konstigt glamrockband eller är det något sånt. Så det hade varit kul om de var liksom inspirerade av Bowie på den punkten, men det är väl inte troligt.
Låt oss återgå till, jag tänkte Elfenbenskusten skulle kunna fungera då som vi förlorar mot med 2-1 häromdagen, att det ändå skulle kunna fungera som en liten ingång.
Såg du den landskampen?
Jag såg första halvlek. Sen så bytte jag till Liverpool Plymouth i FA-cupen. Och det är väldigt mycket att säga om det. Men jag tänkte att...
Men FMS-kusten är ganska bra lag där.
Det får man ändå säga. Och de är ju liksom spelare som är mitt uppe i säsong och så. Men jag tänkte ändå att det skulle kunna ge oss en anledning att smyga in i afrikanska mästerskapet. Som då har avspark på lördag, tror jag det är, va?
Och där Elfenbenskusten väl är regerande mästare?
Regerande mästare, de vann efter en straffläggning, vill jag minnas, 2015. Och det spelas i Gabon, Johan. Vad har du på Gabon?
Inte så mycket, jag vet ungefär var det ligger där i, vad ska man kalla det för, centrala Västafrika.
Ja,
konstigt uttryckt.
Precis.
Alltså... Kamerun-trakter.
Ja, exakt, om man tänker sig Sydafrika söderut och så går man hela då, västkusten upp och så precis där Afrika nästan sticker ut igen då, där man sen har Nigeria och Elfenbenskusten och Sierra Leone och så, precis innan det nästan. Där uppe skulle man kunna säga.
Ja, nej, annars vet jag väl inte så mycket. Jag vet ju att det finns två spelare att hålla lite koll på. Dels deras största stjärna då förstås, Aubameyang, som väl ska förhoppningsvis leda det här laget på hemmaplan då. Och sen mer oväntat då, Serge Junior Martinsson, Nguali från BP.
Just det.
Som mittfältare där och som säkert blev lite överraskad att han fick en plats i truppen. Han tror jag är den enda. Han spelade alltså med BP i Norrettan i fjol och nu väntar ju Superettan. Men han är den enda tror jag som han är så här fostrad i BP, typ bor väldigt nära Grimsta tror jag, slog igenom tidigt. Men den enda som är kvar i BP från den allsvenska tiden, han har valt att stanna kvar där hela tiden. Men han blev då lyckligt lottad och fick ett samtal från förbundet där. Och jag vet inte om han får spela, men det är väl en jätteupplevelse att få... Och få åka dit.
Ja, framförallt kanske den upplevelsen för ett samtal från José Antonio Camacho.
Är det han som är förbundskapten?
Det är han som är förbundskapten.
Camacho och Clemente har jag ibland blandat ihop. Men Camacho är han med vinylskivorna under armarna av svett.
Ja, precis. Exakt den. Eller den som har kablats ut en del gånger.
Just från VM 2002 där det var väldigt varmt. Så, med den ljusblå skjortan som inte var helt välvald av
Camacho. Exakt. Han var ju förbundskapten för Spanien de här åren som man lätt glömmer bort idag. När Spanien är en, liksom alltid en finalistkandidat i ett EM eller ett VM. Men då 2002 tror jag var hans sista tid som förbundskapten.
Då väl de tillsammans med Italien drabbades rätt hårt av en del tveksamma domslut, ja, på Sydkoreas väg framåt.
Exakt, precis. Och jag tror att det var så. Han var ju givetvis stor i Real Madrid. Han var väl där, gjorde mer än 500 matcher, tror jag. Som högerback kanske, Camacho, eventuellt. Men han är ju förbundskapten sedan typ en månad tillbaka för Gabon.
Det var inte så konstigt att jag inte visste det.
Och det, han var ju tidigare, så var han faktiskt förbundskapten för Kina och lyckades inte riktigt där heller. Men så han har ju inte haft Gabon en enda matchen. Och det får man väl säga. Jag tänkte, jag har nämligen gjort det här, Johan, att jag har läst in mig lite grann på Gabon. Men när vi ändå var inne här på Sergio Martinsson, så tänkte vi kanske ska börja där. Vi har ju ändå en del
svensk... Dyka ner ordentligt i hans karriär.
Vi har ju ändå en del svenska kopplingar då till afrikanska mästerskapen. Vi har ju ändå drygt en handfull spelare som vi är ändå relativt bekanta med.
Ja, många av dem är kopplade till två svenska klubbar, Djurgården och HIF. Mm. Så när det gäller HIF så vet jag inte riktigt hur många som kommer bli kvar där. Så här, eller, och några kanske har spelat där. Men vi har ju Amartey då, med förflutet i Djurgården, som väl är i Ghanas trupp. Och det är ingen lätt trupp.
Som är i Leicester nu då.
Ja, precis. Mm. Så har vi Tino Kadewere, också Djurgården, Zimbabwe. Och ja, Mushekwi förstås. Han är inte kvar i Djurgården, men Supermush var ju skyttkung där innan. Han också drog till Kina. Och i Zimbabwe spelar väl han Rusike också, som har varit i HIF.
Tror att han är klar för en tunisisk klubb nu.
Okej, okay, ja, det är väl inte... Känns ju inte otroligt att han lämnar Olympia. Ofori ska vi spela för Ghana också. Jajamän. AIK. Så det är väl heller inte otroligt att han lämnar AIK.
Nej, men så att han tackade nej här till ett erbjudande från, var det Maccabi i Israel eller?
Det var någon israelisk klubb, ja. Ska vi se så vi inte glömmer någon. Atakora, ja. Just det, som väl spelar för Togo.
Just det, det var de, ja. Ja. Men ska vi göra så, Johan, att jag drar lite Gabon-fakta här, eller?
Ja, för all del.
Ja, fotbollsmässigt så är det ju sämst rankade laget i afrikanska mästerskapen. Det är ju som du säger, det är ju Aubameyang som är den stora stjärnan. Som för övrigt tror jag röstades fram till Afrikas näst bästa spelare nu här en veckan. De hade den här årliga. Där då det var Mahrez, Algeriet, som toppade. Och jag tror det var Sadio Mané som kom trea då, Liverpools.
Just det, alla de ska ju spela.
Alla de ska spela. Mm. Och då, Gabon då är ju en gammal fransk koloni som jag tror fram till 1960 då man blev självständiga. Och sedan dess får man säga så har det varit en bongo-klan som har styrt landet. Den ökände idag faktiskt avlidne före detta presidenten Omar Bongo ledde landet från 67 till 2009. Och man ska ha klart för sig då att Gabon är ju ett land som har otroliga naturtillgångar. Jag tror att en hälften av deras ekonomi baseras på olja som de utvinner. Och de har också jättemycket regnskog. De har det här Gabon-träet som är ganska känt som ett hårt virke. De har exporterat det under alla år. De har mineraltillgångar. Så de har egentligen alla möjligheter för att vara ett Afrikas Dubai, om man nu vill vara det. Men väldigt rikt land egentligen.
Det är ju historien för väldigt många afrikanska länder. Att de har, det är väl någon slags grund för hela kolonialismen med Afrika som kryddbod. Mm. Dit åker vi och plundrar och ser till att de här naturtillgångarna kommer till oss istället. Mm. Kongo.
Men, precis, men den här Omar Bongo då kan man säga, han satt i presidentrollen i drygt 40 år och man kan säga på många sätt så plundrade han landet. Och han byggde upp en förmögenhet som gör att han, innan han dog, var en av världens rikaste personer. Han hade tillgångar på hur många miljarder som helst och massa gömda konton på olika paradisöar. Han hade 30 fastigheter i Frankrike. Lite slott, sådana grejer. 19 registrerade Lamborghinis i Frankrike. Och det sägs att den som reser runt i Gabon ser fler dragna oljeledningar än vägar. Vilket innebär att han inte kanske gjorde så himla mycket för folket rent levnadsmässigt. Det sägs då att Gabon har, jag tror det är tredje bästa BNP i Afrika.
Ja, jag tror det är Sub-Sahara och alltså mer centrala Afrika.
Ja, men ändå i topp vad det gäller egentligen tillgångar och pengar som ändå stannat i landet trots att han då har smussat undan så mycket. Men det är ändå så otroliga skillnader på de rika och de fattiga, så att det blir lite fel att säga att det är så. Men vad man då ska säga är att den här Bongo-klanen då, det positiva man kan säga om Gabon är att under de här åren sedan självständigheten så har Gabon varit ett undantag i de här delarna av Afrika, för det har inte varit ett enda inbördeskrig. Det har varit relativt lugnt, och även om man kan säga att det var ju ett enpartiland fram till för några år sedan. Nu är det faktiskt fler partier som kan ställa upp i val. Så man, på ett sätt kan man säga att det var en diktator. Men det var inte den här regimen som man kanske är mer van vid i vissa andra delar av Afrika. Det var inte att folket misshandlades eller att det var förföljelse och sådär, utan de levde ändå helt okej. Så det kan man säga, de som hyllar
Mobutu och Mugabe.
Precis, så de som hyllar Bongo kanske tänker just på det här, att de har gjort en sak för ett land med, jag tror att man har 40 olika etniciteter och ändå lyckats hålla samman folket där.
Det har varit ett trumfkort, gissar jag, som han alltid har kunnat spela ut då.
Precis.
Stabiliteten.
Men Bongo-familjen då, det var ju så att Bongo var president. Hans son då, Ali Bongo, är president idag. Efter ett väldigt, det var ju rätt stökigt här i Gabon i höstas. Det var det val, första valet. Och då ställdes sonen då, som tidigare varit utrikesminister, mot en kandidat som heter Xiang Ping. Och det flippade ut totalt, för det var otroligt jämnt. Det skilde bara 6000 röster, tror jag, vem som skulle bli president. Och Xiang Ping då, han protesterade, och det blev faktiskt ett mindre inbördeskrig som var det några dagar. Det var bombade varandras hem och palats och sådär. Och det var några stycken som det ogådde. Ett tag så var det lite osäkert om faktiskt Gabon skulle kunna arrangera afrikanska mästerskapen. Och det har varit synd ju, för familjen Bongo har ju satsat så in i helvete på det här mästerskapet. De har byggt flera nya arenor. Och det ska man ha klart för sig, att de flesta arenorna som har byggts heter Bongo Stadium i Gabon.
Svåra att skilja åt.
Och det största universitetet i huvudstaden Libreville heter Bongo University. Den stora motorvägen heter Bongo Road. Så.
Vad hände med Xiang Ping?
Han är fortfarande förbannad. Han vill ogiltigt förklara det här valet och har inte gett sig förrän Bongo-familjen har fallit. Man ska klart för sig också att den här Xiang Ping är gift och har barn med Bongo Seniors ena dotter.
Så stökigt.
Det är väldigt stökigt. Men på tal om de här arenorna, den här
jag tror att för Sverige kommer ju med i, sitter ju numera och har en plats i FN:s säkerhetsråd.
Mm.
På de här platserna som alternerar då. Jag tror att Gabon hade en av de platserna tidigare för 4-5 år sedan eller så, och att de faktiskt var en ganska viktig vän till USA i den del av världen. Jag tror bland annat att de fick en ganska viktig röst när det gällde att annektera Libyen och få bort Gaddafi. Så spelade Gabon en roll, och att Obama tror jag har träffat dem och sådär. Så de har varit en lite bundsförvant där.
Ja, just det. Men man ska säga då, en av de här arenorna som är helt nybyggd för afrikanska mästerskapet, där jag tror öppningsmatchen då ska spelas.
Vad heter arenan?
Bongo Stadium.
Ja.
Som ligger då i Libreville. Den, för övrigt så var det också så, vilket man kan säga då en lite kritik mot Bongo-klanen, är att alla arenorna som har byggts nu har byggts av kineser och av kinesiska arbetare. Så det är inte gaboneserna som har fått dra nytta av det här kanske. Som det brukar vara när det är mästerskap, fotbollsmästerskap. Men den här arenan då, som ska vara liksom trumfkortet i mästerskapet. De flög ner, nu ska vi se om du kan ta den här, Johan. De flög ner en världsspelare till Gabon för att inviga denna arena. Den här spelaren fick också inviga en av familjen Bongos nyöppnade restauranger när han ändå var där. För detta så fick den här spelaren 32 miljoner kronor cash rätt ner i fickan. Och den här spelaren satte sin hand i
våt cement,
ja, den här klassikern. Så den finns på den här arenan. Vilken spelare tror du detta är, Johan?
Ja, för i början när du sa det där så tänkte jag kanske gissa på Drogba. Mm. Men sen så klingade det lite bekant när du sa att han fick så jävla mycket pengar. För det blev väl lite stories kring det. Det var Messi.
Exakt, Messi. Jag blev så trött på det på det sättet.
Ja.
Vad fan?
Ja.
Jag vet inte vad Messi tjänar, men han har tjänat alldeles för mycket pengar redan. Att han ska åka ner till den här faktiskt, får man säga, rätt bisarra familjen Bongo för 32 miljoner kronor. Inviga en restaurang och så åker han hem med 32 miljoner kronor. Jag har inte läst någonstans att han har skänkt de här pengarna till, nu skänker säkert han mycket pengar till välgörenhet i övrigt. Men varför ska han ge sig in i det här smutsiga skiten? Alltså? Det är så otroligt. Alltså.
Och hur gick det till när de liksom fick Messi på kroken?
Ja, då berättar ju Bongo.
Ali Bongo då.
Bongo Junior då. Att han hade varit i Barcelona och kollat på en match. Så den sprungit på Messi. Och så hade de snackat lite och så hade Messi sagt, jag vill gärna komma ner och hjälpa dig om du har någonting du behöver hjälp med, Bongo. Absolut. Och sen så ringde jag Messi och så kom han ner. Han är en man av sitt ord. Och han menar ju då att han inte har gett några pengar. Så att det är också en sån här sak som att Messi hävdar att han inte har tagit emot några pengar. Mm. Bongo menar att han inte har tagit emot några pengar.
Han bara råkar känna så starkt för Gabon. Men sprungit på Messi. Han får det att framstå som att de gick på Ramblan. Och så, men tjena, fan, du, jag har en arena här. Bongo Stadium heter den för övrigt. Ska du komma ner och inviga den? En restaurang får du ta också när du ändå är där. Absolut.
Ja, en sista lilla grej man kan säga. Det finns ju givetvis mycket smuts här. Man kan sitta och fnissa åt Bongo för att det är ett härligt namn. Och för att det är lite... Ja, det blir lite så ibland. Men det finns ju faktiskt med Bongo Senior som hade mer än 50 barn. Det fanns ju en historia där när han förälskade sig i, jag tror det var Paris skönhetsdrottning som hade vunnit sådana Miss Universe, eller kommit till finalen i alla fall. Så han bjöd in den här 22-åriga peruanskan till Gabon, till hans palats. Och direkt när hon kom så har hon berättat i en intervju i New York Times. Hon kom till palatset, kom in i stora salen. Sen så ledde hon in i ett annat rum. Det var bara guld och grejer. Så bara öppnades plötsligt sån här bokhylla.
Så Batman-ingång.
Ja, öppnades den. Och när han kom in så var det en gigantisk säng. Och där låg Bongo. Hello.
Usch, var han ganska gammal gubbe liksom.
Man ska säga detta faktiskt. Hon vägrade gå med på någonting där. Hon blev arg, sur och sa att jag inte är någon prostituerad. Jag vet inte vad du tar mig för. Och lämnade.
Bra gjort.
Så det var inte mycket mer med det. Men som sagt, Messi drog till Bongo.
Ja, och nu hoppas Ali Bongo på framgångar för landslaget i afrikanska då. Kan vi på något sätt gå tillbaka till fotbollen lite?
Det kan vi väl göra. Ja, det är som jag sa, Camacho och det är Aubameyang. Jag vet inte så mycket mer att säga om Gabon som landslag.
Nej, men det finns ju som vanligt en bra stjärnparad överhuvudtaget i afrikanska om man tittar på lagen i övrigt. Vi har varit inne på en par av dem, Aubameyang och Mahrez och Mané. Asamoah Gyan hänger ju i.
Han gör det,
spelar fortfarande för Ghana. Mm. Och Wilfred Bonny förstås. Serge Aurier. PSG's Enfant Triple. Mm. Som ju spelar för Elfenbenskusten också. Han var väl med mot Sverige för övrigt. Mm. Va? Mm. Honom skulle vi kunna prata mycket om i ett annat avsnitt. Det är väldigt kluven inför honom. Han verkar ju ha vissa problem. Men en del av mig kan inte låta bli att gilla honom. Och också att han var så... Att han inte bara tog hela den här Zlatan-invasionen utan att våga säga från själv lite. Mm. Det fanns en del av det som var härligt också. Ja. Han ska ju spela. Moussa Doumbia har vi ju i Mali. Och Salomon Kalou håller faktiskt fortfarande på. Honom har jag ska inte säga intervjuat honom, men jag stod en längre stund med honom i en mixad zon en gång. Gav ett väldigt sympatiskt intryck. Mm. Och han har väl... Till skillnad från en del andra av den här gamla gyllene generationen i Elfenbenskusten så är han fortfarande tillgänglig för landslagsspel. Och han spelar nu med Hertha Berlin efter att han inte riktigt orkade konkurrera i England längre. Men är väldigt engagerad också i sitt hemland och har startat upp fotbollsskolor och verkar göra mycket bra. Det är en lite personlig favorit, Salomon Kalou.
Vi ska inte förglömma en av de stora profilerna, Johan, som är back in the game. Adebayor.
Ja, han togs faktiskt ut också i Togos trupp. Uh-huh. Och om inte jag missminner mig så har väl inte han haft en klubb sen han var och valsade lite i Crystal Palace förra våren.
Ja, det är så va?
Jag tror det. Det är ju den tiden på året så att han skulle kunna skriva på för något idag liksom. Mm. Men jag tror inte att han har haft en klubb under hösten.
Han kanske gjort en sån Abby Wambach.
Ja. Som späkt sig själv.
Späkt sig själv i ett halvår för att vara helt superladdad inför det här mästerskapet.
Ja, men han fick alltså en plats där. Så ja, han ska spela då för Togo. Personligen så håller jag lite grann på Zimbabwe. Det är mest för att jag har varit där. Och gillade landet, kan man ju säga mycket om deras styre. Mugabe är väl 94 eller något. Absurt gammal i massor. rykten om att han har massor av olika stand-ins på, som är liksom, ja, helt enkelt kopior på olika framträdanden, för att han själv inte är så vital längre. Men han kommer väl sitta där tills han dör. Och det har folk trott att han ska göra i 10 år nu, men hittills så orkar han. Det fotbollslaget har ju inte haft jättemånga framgångar, och det är ju en framgång att de bara är kvalificerade till afrikanska. Där finns det som sagt lite svenskkopplingar, och vi talade ju om bra fotbollsnamn här för några avsnitt sedan. Zimbabwe som land är kanske det bästa namnlandet i världen, lite tillsammans med Brasilien. Där har de ofta förnamn som är, som gör en full i skratt. Man kan heta nästan vad som helst där. Min syster jobbade nämligen i det här landet, och då brukar hon ibland vidarebefordra mejl från kollegor på jobbet. Så här, och kunde det vara så här: meet me at water cooling in 5 minutes, regards, Samboy. Helt otroligt. Jag träffade en kvinna som heter More Blessing när jag var där nere.
Ja,
de kan heta lite vad som helst. I truppen nu så finns ju förutom Tino Kadewere, har vi till exempel då Marvelous Nkamba. Vi har Teenage Hadebe och Knowledge Mosona. De har liksom ofta namn som förpliktigar. Marvelous har man ju lite att leva upp till, eller Knowledge. Det är liksom tacksamt för tidningsmakare om han tar dåliga beslut på planen till exempel. Men jag kommer att gilla det zimbabwiska landslaget lite, och det är ju först lite på senare tid, och kanske tack vare Superbosses kontakter som det har kommit lite Zimbabwe till Allsvenskan också då. Så jag håller en liten tumme för dem, trots Mugabe, som väl är Chelsea-supporter, tror jag.
Aha, okej. Men man kan ju, det finns ju några länder, vi kan ju säga Nigeria är ju inte med, Sydafrika är inte med. Vi sa att Elfenbenskusten vann senast, och det är väl ändå så att var det Zambia?
De vann, ja.
Som vann 2012, inte heller med.
Nej, och det var ju väldigt starkt när de vann då, för det var väl av många som gjorde kopplingar till kraschen, flygkraschen som väl var 93 eller något sånt där. Och att de kunde göra det så pass snart efter. De var ju en, ja, lite av en Leicester-historia fast i mästerskap, eller Grekland kanske mer.
Just det. Men man kan väl säga att Elfenbenskusten kanske är en av favoriterna.
Ja.
Men jag skulle ändå...
Ghana.
Ja, Ghana givetvis. Jag skulle ändå höja ett varningens finger för Senegal.
Som ju, men Mané då?
Förutom Mané så har de ju... Det är väl kanske målvakten som är lite, lite svag då. Men de har bra spelare på alla positioner annars. Mittback, de har en i Napoli, vad heter han? Jag kommer inte på det just nu. Som är väldigt bra mittback, lovande ung mittback. De har på mittfältet, har de 2-3 riktigt bra spelare. De har Mané som en offensiv spelare. Så att Senegal skulle kunna vara en liten dark horse i det här sammanhanget. Annars så vet jag inte. Egypten pratar man lite grann, som tränas av.
Fan, var det nu? Det filmade förbi här. Nej, jag kommer inte på.
Hector Cooper.
Ja, just det, Cooper är det.
Ja, också lite svettig, lite svettig aura på honom.
Ja, lite mer tobaksdoft på honom också, tror jag.
Ja, precis. Man kan ju säga så här om afrikanska mästerskapen, att oavsett vilket land man väljer att fokusera på eller dyka ner i, så är det ju intressanta länder som är med. Men samtidigt...
Egypten har ju ofta fått känna som den här paradoxen. De är ju det mest framgångsrika laget i afrikanska mästerskapen med flest antal titlar. Men det är ju lätt räknat de gånger de har nått framgångar utanför Afrika. De har inte spelat VM sedan 90, tror jag. Men samtidigt då vann de flera år i rad, men lyckades aldrig kvala in till VM.
Exakt, jag tror att de vann 3 år i rad. 2010 var kanske sista gången de vann.
Just det, och då de hade Abutrika och Saki och Ahmed Hassan.
De har ju ett gäng bra spelare. Mohamed Salah i Roma är en i alla fall. Men, och så har de Hector Cooper då, givetvis, med rätt mycket erfarenhet. Men det är ju ett land som är speciellt på många sätt, och det kan man ju då säga om de flesta länderna. Men samtidigt, går man tillbaka till EM 2016 i Frankrike, kollar man på länderna där också, det är så lätt för oss att exotifiera kanske många av de här länderna i Afrika, för att det är galna ledare i länderna, eller det har varit skandaler och det har varit diktaturer och sådär. Men kollar man på ett EM i Frankrike, så vi har Ungern, vi har Frankrike, det är liksom högerextremer, det är
politiskt,
och det är liksom kaos i Italien, och det är...
Ja, men bara ett sånt, så att säga, normalt, som Island, ja, med liksom deras ledare som hade fifflat med pengar. Och
ja, så det är lätt för oss att titta på Afrika, Afrikas länder, och säga
med ett snett leende,
det är kaos där hela tiden, men det är nästan samma kaos. Och nu ser vi i USA vad som händer där med Trump och sådär, så att vi kanske ska kamma oss själva lite grann, vi västerlänningar, och inte riktigt snegla på Afrika med den där Det
med det sneda leendet.
Sneda leendet.
Ja, definitivt. Vi börjar väl med att kamma oss själva. Du, DR Kongo är ju med också.
Mm.
Som man också kan känna för lite apropå att ha blivit plundrade av andra. Kan ju rekommendera boken Kung Leopolds vålnad för övrigt. Som på ett ganska vidrigt sätt beskriver vad belgare gjorde där. Jag pratade med René Macondele strax före jul. Han hade mycket att göra. Han har ju lämnat Häcken och, för att spela med Gävle igen. Ställde bara en artighetsfråga så där om ska det bli kul så här, vad gör du för någonting? Ja, jag sitter och ringer runt så här, skolor, dagis. Han hade 4 barn tror jag och hans fru tror också hade 2 barn sedan tidigare och det kan man ju själv tänka sig att bara, alltså den flytten och Gävle är ju inte riktigt så där att kan jag tänka mig att skriver du bara på så löser vi allt. Mm. Utan man får själv sitta och hitta skolor och dagis och att komma med flytten. Så han hade väldigt mycket bestyr före jul. Därför hade han heller inte åkt på sin sedvanliga tur till Kongo som han brukar göra under december när han är ledig då. Han har ju gjort några landskamper för DR Kongo tidigare. Då sa han i alla fall, han tyckte det var glädjande att på hans tid när han spelade där så tröttnade han efter ett tag för att det var så få saker som fungerade. Att från liksom biljetter och resor och träningar som ställdes in och utrustning och det var liksom så mycket strul utanför så att det blev svårt och det var inte värt det liksom så. Men han sa att det hade faktiskt blivit bättre på senare tid och att det fanns en mer fungerande organisation nu. Och vi har ju sagt tidigare, det land som tidigare hette då Zaire var ju först söder om Sahara och var med i ett VM-slutspel 74. Och han var faktiskt ganska optimistisk att de kanske hade något på gång igen. Talang har aldrig varit ett problem här. Det är samma historia som med landet i övrigt, att råvaror, det har vi gott om. Mm. Men antingen har folk snott dem eller så har det förstörts inom landet ändå. Men att han såg förbättringar nu. Och dels har de kvalificerat sig hit, men de toppar också tror jag sin VM-kvalgrupp, DR Kongo. Så kanske har Macondele rätt där. Jag kommer nog hålla en liten tumme för dem också. Som vanligt så har vi fått en del mejl efter förra avsnittet och många vill ju haka i det vi pratar om, men en del känner oss också så pass väl att de bara tar upp en egen tråd och vet att det här kommer de säkert gilla. Och en sån var ju faktiskt det här mejlet vi fick om Thomas Nordahls sedelklämma som man blev glad av. Ja. Först var det en hemlig, han var lite hemlig mejlaren, det var bara en bild på den här sedelklämman med ett Roma-emblem på. Så jag frågade givetvis om storyn och fick till svar då att det här var en sedelklämma som hade tillhört Gunnar Nordahl och som Thomas sen hade fått. Och den hade ett stort värde för honom, inte ekonomiskt men känslomässigt. Och så hade han då blivit av med den. Och varför det var en bild på den var för att han hade helt enkelt gjort en efterlysning. Har någon sett min sedelklämma i Nerikes Allehanda? Mm. Det här var 2014 tror jag, men brevskrivaren skrev att den hade valsat runt nu i julhelgen på diverse sociala medier. Så han gissade att den kanske inte var återfunnen. Och jag tänkte att vi kan bara spela vår lilla roll här att om någon har mot förmodan sett Thomas Nordahls Roma sedelklämma så mejla till oss på podcast@offside.org så sätter vi er i kontakt med Thomas.
Ja, utifrån den information vi har så tappade han den. Han säger så här i en intervju då, Thomas.
Med NA tror jag.
Med NA, ja. Att, att det rör sig om 12 timmar där han någon gång kan ha tappat bort den här sedelklämman.
Mm.
Han vet att han var på Berns Arena och såg ÖSK och Sirius. Sedan var han ute och cyklade. Och han var även på ICA i Adolfsberg. Sedan var de borta.
Mm.
Så det är lite ledtråda.
Ja, inte jättematnyttigt kanske. Men den bör ju finnas någonstans i Örebro. Om någon har norpat den och mot förmodan lyssnar och dåligt samvete så tycker jag att ni ska komma fram och ge tillbaka den här. För han var ju väldigt ledsen över att den var borta. Känner man Thomas Nordahl lite grann så vet man att han är en person som är ganska nostalgisk och som verkligen dyrkar sin pappa. Mm. Var ju väldigt pikant för min Simon Bank berättade en gång för mig att de hade gjort någon sammanställning på Aftonbladet här ganska många år sedan över de mest framgångsrika svenskarna i Serie A. Och så hade han sprungit på Thomas på Berns Arena som hade kommit fram då väldigt så här, anfådd och så ni har glömt pappa. Och det var ju ganska pikant då. Och Simon kunde ju bara be om ursäkt, men han hade inte tagit med en klackspark utan blivit ledsen, så verkligen så. Så det limmar helt med hans personlighet att han var väldigt ledsen för att han hade tappat den här sedelklämman. Han lovar ju också, förutom hittelön, en hemlig fotbollsupplevelse om man får tillbaka den.
Skulle man gissa nästan att han tar med en ner till Milanello?
Ja, det bör ju vara något med Italien att göra. Men som sagt, han letar då, får vi anta, efter denna sedelklämma fortfarande. Och han hade väl tittat i hittegodsavdelningen, om de nu har en sån på Bern Arena, där den inte hade funnits på deras Lost and Found då. Så vi gör det lilla vi kan här genom att göra en shoutout om denna sedelklämma. Och så kan vi väl, ja, det är lurigt med sån här Thomas Nordahl då, uppenbarligen. Jag läste en så elak ingress om honom häromdagen när jag satt ner i arkivet. Där ingressen inleddes: bollen är rund, det är Thomas Nordahl också. Det var elakt.
Fan.
Ja. Då handlade ändå en artikel om, för det här var på 90-talet, att han hade blivit framröstad som just då den mest populära expertkommentatorn. Det var ganska elakt att pissa på hans vikt. Hur som helst, så satte han ett stort värde på ting. Det är ju inte alla som gör. Det finns ju exempel med folk som inte bryr sig alls om pokaler och utmärkelser. Och det gamla brottaren Frank Andersson som mer eller mindre i fyllan och villan gav bort sitt OS-brons till någon taxichaffis efter att han hade vunnit det.
Just det.
Men det här med lost and found, grejer man tappar, är ju någonting som vi ganska mycket ägnar oss åt, dels i podden här, men vi har ju faktiskt en vignett i tidningen som heter Upphittad. Det vore ju fantastiskt om vi i nästa nummer kunde ha Upphittad, och så är det Thomas Nordahls sedelklämma. Men det är svårt att planera för. Ofta när vi använder vignetten Upphittad, det är inte i varje nummer, men då och då dyker den upp, så handlar det ju om spelare. Och spelare som man, det var länge sedan jag tänkte på honom eller henne, vad blev det av han? Ja, titta, vi sprang på honom här. Ofta är det väl en svensk kontext. Vad ska vi säga, en typiskt upphittad i offsidesvärld? Det kan väl vara Roald Kouakou kanske, Jöken i Elfenbenskusten, som man pratar med x antal år efter att han var lite kult.
Jag tror att en av de första upphittade jag gjorde 2006 kanske, när jag började på offside, eller 2007, det var med Garrett Kush.
Just det, typisk upphittad person.
Gamla, var han kanadensare eller?
Mm.
Som ju kom till Mjällby.
Mm, med sina hundar.
Eller med sina stora hundar. Och gjorde väl en succésäsong där. Sen drog han vidare och var lite i Vancouver, tror jag. Whitecaps heter de, va?
Ja, Kurs grej där var väl att han verkligen öste in mål på hösten, men missade straffen i kvalet. Exakt. Mot Häcken. Precis. Så att Mjällby inte gick upp den gången.
Men det är ju helt enkelt att vi påminner oss själva och våra läsare då i tidningen om gamla, behöver inte vara ikoniska spelare, men små som gjort små avtryck kanske i svensk fotboll eller så. Och så söker vi upp dem och ser vad som har hänt. Och det kanske vi ska göra här i podden.
Det har ju blivit vanligare att, på ett sätt så är det ju en hel genre i tidningsvärlden, att det är ju lite de här som framförallt kvällstidningarna ägnar sig åt, att så gick det sen för. Den har de ju exploaterat till vansinne nu. Att en typisk sån är väl så gick det sen för Astrid Lindgren, skådespelarna. Skorpan är numera missionär. Emil är systemvetare, eller vad det kan vara. Men nu hade de ju gått så långt, i julhelgen hade de ju något så gick det sen för personerna som Hassan busringde till. Så det är så här 10 000 bögar Doris, eller så här Grill-Stefan, eller vad det kan ha varit så. Och på sportsidorna kan det ju vara typiskt att vad händer med Big Mama, och så gör man uppföljning så. Det är en ganska tacksam grej, och även för oss då. Men vi ägnar oss ju framförallt då, som sagt, i en svensk kontext. Men du hade några namn där som kanske är lite tyngre, som man inte har tänkt på ett tag.
Absolut, och då börjar vi med damlandslagets försvarstränare under EM, inför EM 2013. Birger.
Du hade lite tyngre namn där.
Birger Bygge Jakobsson. Bakgrunden är ju det här att du gjorde väl ett samtal, tror jag, med Nilla Fischer inför EM 2013 på hemmaplan, där hon i något sammanhang började prata om Birger och sa, kom inte på vad han hette ens. Och sen så blev det ju en liten schism där, tror jag, mellan spelarna och Birger, eller om det var mellan Pia och Birger, vet inte hur det var, men han försvann ju från truppen i, han bröt sitt kontrakt med landslaget då.
Jag noterar att du uttalar Birger med hårt G.
Ja, uttal har inte varit min starka sida, men
jag tycker det är coolt. Birger.
Birger. I alla fall så blev jag nyfiken på Vad har hänt med Birger?
Det var ju lite extra komiskt för att det handlade ganska mycket om att hon skulle tala att det var väldigt bra stämning i landslaget och att alla inkluderade, och så pratade hon om staben och vi har till exempel, och så bara stod det still för Nilla Fischer då. Men gud, vithårig glasögon, vad heter han? Pinsamt. Och kom inte på det.
Ja, jag kollade upp här vad som har hänt med Birger sedan 2013 och det han gör nu är... Du skrattade. Han är idag någon typ av spelarutvecklare i Stockholms fotbollsförbund, tror jag. Tidigare varit talangutvecklare inom förbundet. Så det har väl inte gått spikrak uppåt för Bigge sedan dess.
Nej, hade du lite tyngre namn?
Vi kan ta Fernando Morientes.
Ja, nu börjar vi snacka.
Som jag kommer att tänka på, som ju faktiskt var och vände i Liverpool mot lite slutet av en rätt lång och fin karriär. Som ju givetvis slog igenom först i Zaragoza kanske, och sen hade han många fina år i Real Madrid, där han tror vann 3 Champions League bland annat.
Och sen hade han ju det lite spännande säsongen när han gjorde mål på sitt gamla lag. Var det inte då han var i Monaco? Eller är jag helt ute och cyklar?
Han var på lån i Monaco.
Ja, jag vill tro att det var då Monaco var ganska bra i Champions League. Under Dado Perso-tiden.
Exakt, ja.
Och Gilly. Och
så. Just det. Sen så var han i Valencia i många år. Avslutade väl karriären i Marseille 2010 egentligen. Sen gjorde han comeback i Santa Ana 2015, ett Madrid-lag. Men har framförallt då fokuserat på att försöka bli tränare. Fick sparken från Segunda B-laget Fuenlabrada, också ett Madrid-lag, i våras. Sedan dess så finns det inga spår av Morientes. Men en spelare som man blev glad av, han var ju faktiskt otroligt bra ett tag. Komplett anfallare, han var bra i luften.
Nickstark.
Nickstark, klinisk, med båda fötterna. Var också en sån spelare som hade kunnat passa in ett Liverpool idag med Klopp till exempel, där man hade väldigt hårt arbetande anfallare som jobbade bra i defensiven och så.
Han var ju lite före den här spanska storhetstiden kanske, och när han slog igenom så var det väl just de här åren som du var inne på, när det liksom en gång per år gjordes det stora reportaget att vad är det för fel på Spanien? Varför sviker de alltid? Och där man ofta skulle dra in till exempel brist på nationalism som ett skäl. Allt liksom mellan Barcelona och Madrid och Katalonien och Kastilien och sådär. Så han fick ju inte riktigt skörda landslagsfrukterna.
Nej, precis så. På tal om framgångsrika anfallare så har jag ett annat namn här. Francis Jeffers. Den gamla Arsenal som otroligt upphypad ett tag och köptes väl för rekordsumma då, tror jag, till Arsenal. Idag så är han ungdomstränare i Everton. Inte mycket mer än så.
Det kändes ju lite som när de värvade Jeffers, för det var ju en tid när de hade börjat ta in väldigt mycket internationella spelare. Det fanns det ju såklart i andra lag också, men inte riktigt lika mycket som i många Premier League-lag numera. Så Arsenal fick ju rätt mycket kritik för det. Det var liksom knappt någon engelsman på plan och bara massa fransmän och så. Ibland kunde man känna nästan att Alibi värvades lite just för att slippa liksom Richard Wright och Jeffers. Det kan man ju hävda att både Wright och Jeffers spottades ju lysande karriärer, men det gick ju rätt illa för båda två.
Vi fortsätter här på min lilla lista med Lost and Found.
Tycker det är roligt.
Vad hände med Peter Wennman?
Du blandar verkligen här. Du börjar med Birger, fortsätter med Morientes, gör en sväng till Jeffers och sen är du tillbaka i svensk kolumnist-träsk. Peter Wennman, vad menar du, vad som hände med honom?
Ja, man ser ju aldrig honom längre.
Ja, men han är pluslåst.
Ja, det är då så de jobbar. Ja,
det är möjligt att han har...
Fortfarande från England, eller?
Ja, vad jag vet. Det är väl lite lurigt för att Kalle Karlsson sköter ju rätt mycket av Premier League-analyserandet. Men jag har inte hört något annat än att Wennman skulle vara kvar i England. Jag kanske har missat det. Han kanske har flyttat hem till Gävle. Vad vet jag. Men det är sant kanske att han är lite mindre förekommande. Men han var väldigt tidig med att alltid vara pluslåst också.
Ja, vi har ju pratat om Wennman tidigare. Vi har pratat om Laptop och
Eleganten,
hela gänget. Att faktiskt den boken som kom ut, Svennis krig heter väl den, inför VM 2002 kanske?
Ja, jag tror det var senare.
Ja, kanske EM.
Det var liksom så att man nästan skulle få med hela hans tid.
Ja, så var det säkert. Ja. I alla fall, som faktiskt var en ganska underhållande bok.
Ja, absolut.
Som ju beskrev hela det här drevet med alla de här karaktärerna. Så det, ja, jag bara kommer tänka på honom. Men han är pluslös helt enkelt. Då vet vi det. Vi tar en sån som Ashavin. En Arsenal-kille till då. Som ju har varit på väg, eller han har hotat att lägga av flera gånger de senaste åren har jag noterat. Han verkar ha varit trött på fotboll, men...
Det verkar han ju även när han var bra. Han hade ju den här utstrålningen att jag råkar vara bra på det här, men jag tycker inte det är
så
kul.
Exakt. Inte så lätt att älska, kanske. Men han hade ju några
den lille tsaren.
Ja, han kom ihåg en match mot Liverpool. Han gjorde 3 mål, vill jag minnas, eller till och med 4. En jävla match i alla fall. I alla fall, han är ju i, jag tror det är Kazakstan idag, i FC Kairat. Spelar inte så mycket där, för övrigt. Ska vi ta en sista?
Mm.
Då tar jag ingen mindre än Mark Viduka.
Mm, nu snackar vi.
Ja, nu snackar vi. Den gamla australiensaren som ju väl slog igenom en dunder bak i Middlesbrough och var i Leeds. Eller så säger jag tvärt, det kanske är tvärtom. Slog han igenom i Leeds och sen gick till Middlesbrough?
Jag förknippar honom framförallt med Leeds.
Ja.
Och under den tiden när Leeds hade ett väldigt bra lag, men också nästan som en, det här gamla Dirty Leeds är vi ju tillbaka, långt tillbaka i tiden, men det var ju nästan ett Dirty Leeds 2.0 där när David O'Leary var tränare. Han själv var ju inte så hård O'Leary kanske, men de hade ju många spelare där, att de var ganska jobbiga att möta.
Toye Boa.
Ja, och senare kanske en ung och väldigt taggad Alan Smith som jagade både boll och ben.
Och Vidukas landsman Kewell.
Ja, precis. Och sen de hade ju Lee Boyer och de hade sen Woodgate och Ian Hart med sin vänsterfot och Nigel Martin i mål. Det var ett riktigt bra lag de hade där. Det var ungefär samtidigt som Arsenal var som bäst.
Ja, det jag har om Viduka idag är att han har flyttat hem till Australien, bor i Melbourne där han kommer ifrån. Och han håller på att ta så här UEFA-licenser på distans då, så att han har kanske någon ambition att dra sig tillbaka till Europa för att träna. Men just nu så tränar han sin sons knattelag i Melbourne.
Okay.
Och jag tänkte att vi ska lyssna på en liten trudelut här, Johan, innan du får ta någon Lost and Found. Och detta är en låt som många kommer känna igen melodin. Det är ju Leonard Cohens gamla Hallelujah som Alistair Richard Griffin, som är en ganska så stor brittisk singer-songwriter.
Och som någon skrev ganska träffande i samband med Leonard Cohens bortgång. Leonard Cohen är död, hedrar honom genom att aldrig mer göra en cover på Hallelujah.
Jag tror att det var Cafés Emil Persson som skrev.
Ja, det var det väl, väl träffat.
Ja. Men i alla fall, den här Alistair Richard Griffin, som är då en känd brittisk singer-songwriter och stort Middlesbrough-fan, gjorde en cover på den här låten där han då skrev om texten till Halleluja till en Mark Viduka-hyllning. Och det roliga med den här är att denna spreds ju ganska så snabbt på nätet, den här hyllningslåten, och nådde till och med Leonard Cohen. Och då när Mark Viduka på senare år skulle dra igång en välgörenhetsorganisation, jag tror att det var någon typ av cancerstiftelse för barn, så användes den här låten. Och Leonard Cohen skrev personligt brev, tror jag, till då Richard Griffin som hade skrivit den här låten och gav sin tillåtelse att använda den här eftersom det var för goda ändamål.
Vet vi något om Cohen hade ett fotbollsintresse?
Ingen aning faktiskt.
Nej.
Det vet jag inte. Men jag tänker att vi lyssnar lite grann på låten, för den är fin. Defense was strong but you needed you.
Det kunde de inte. Well, I tied my dog to the physio's
chair with Catamol and Xavier's hair. Xavier's hair.
Och Catamol. Mark Viduka. Mark Viduka. Blir man lite gråtmild?
Ja.
Så varför inte fortsätta i sorgens tecken?
Ja.
Om jag ska bidra till Lost and Found-lådan här, så jag gör det kanske på ett lite annorlunda sätt. Det här är en spelare som inte var Lost and Found på det sättet, men han var minst sagt lost under ganska många år. Spelaren i fråga heter Eduard Streltsov. ja, du kanske kan gissa land.
Ja, Island.
Ja. Eller till och med Sovjet. Ja. Han föddes 1937 utanför Moskva. Hans farsa var ute i kriget, i andra världskriget, kom aldrig hem till familjen igen. Och mamma fick uppfostra Streltsov på egen hand. De hade det ganska knapert. Han visade sig vara en gudomlig fotbollstalang. Plockades upp tidigt av Torpedo Moskva. Redan som tonåring så spelade han i A-laget och var en av de allra bästa. Han var så bra så att han fick åka med som 18-åring till OS 1956, där Sovjet faktiskt vann guld. Streltsov var bra, men han missade finalen, och med den tidens regler betyder det att man inte fick någon guldmedalj. En lagkamrat som tyckte att Streltsov hade varit så bra under turneringen och sa att det var orättvist erbjöd sig då att du kan få min guldmedalj, men Streltsov sa att nej, behåll du den, jag kommer vinna många fler under min karriär. Men så blev det inte. Han var lite annorlunda Streltsov, förutom att han var en riktigt, riktigt bra spelare då, kanske redan som 19-20-åring Sovjets bästa, given i landslaget och så. Så hade han ett, vad ska jag säga, vidlyftigt leverne och var väldigt imponerad av väst. De fick ju inte bli utlandsproffs på den tiden, men de åkte däremot på utlandsturnéer med sina klubblag. Och varje gång de gjorde det så uppskattade han det väldigt mycket och tog till sig mycket av västerländsk populärkultur och kläder och annat. Så han liksom såg lite annorlunda ut. Han hade ganska ingen typisk trist frisyr, utan den här teddyboy-looken som var populär i England bland annat. Och han var ute och festade rätt mycket, hade mycket kvinnor och talade ofta väl om väst och så. Då ska man veta då att han var väldigt känd tidigt, så han drog till sig mångas blickar på grund av att han var lite för mycket kändis för att regimen skulle vara riktigt nöjda. Så de började bli misstänksamma mot honom, och det skapades en akt i all hemlighet där de lite halvt spionerade på vad han hade för sig.
En KGB.
En dossier. Ja. Där bland annat stod att varje gång han hade då lagkamrater eller annat rapporterat då att när de återvände till Sovjet efter de här utlandsturnéerna, så var han alltid nedstämd, för han ville inte i Sovjet, så då blev de rädda att han kanske skulle rymma och fly. Han betraktades som en potentiell liten fara då. Det finns en story som inte är bekräftad, att han skulle uppmanat att skriva på för Dynamo Moskva, som då var KGBs lag, och att han skulle ha vägrat detta, att han hellre ville spela för Torpedo som då var framgångsrika, och att det gjorde dem ännu argare. Hur som helst, inför VM 58 i Sverige så låg Sovjet på träningsläger, så fick de en dags ledigt, och då gjorde Streltsov som man brukar göra då, han rullade hatt tillsammans med två vänner, och de hamnade i en lägenhet på en efterfest där det också är en kvinna med, och morgonen efter så anklagas Streltsov för att ha våldtagit den här kvinnan. Det är ganska motstridiga uppgifter från alla egentligen. Det har varit ganska mycket alkohol med i bilden. Det finns inga tydliga bevis, men de här tar det på väldigt stort allvar, både förbundsledningen och regimen. Då hade ju alltså Streltsov minst sagt blickarna på sig sedan tidigare också. Han fick höra att om han erkände detta så skulle han ändå få spela VM i Sverige. Så det gjorde han, men det var bara bullshit. Det fick han naturligtvis inte. Och då ska man veta att Sovjet var kanske en av guldfavoriterna inför VM 58 i Sverige. Vid lottningen så tippade Puttekock Sovjet som mästare. Och utan Streltsov i laget var de ordentligt försvagade. Så det är nog inte allt för fel att säga att fallet Streltsov faktiskt påverkade Sveriges succéresa till VM-silver på hemmaplan. Sverige slog Sovjet med 2-0, ett lag de tidigare hade förlorat med 6-0 mot för bara 2 år sedan, då Streltsov var med i laget. Så det fick indirekt effekt även på Sveriges resa där. Streltsov dömdes till 12 års vistelse i Gulag. Skickades iväg då till Sibirien, arbetsläger eller fångläger, där han i början hade det ganska tufft, fick mycket stryk både av vakter och andra interner, men med tiden så tilläts de spela lite fotboll. Han var ju känd då som sagt, och de tyckte att fotbollen kanske hade en positiv inverkan på fångarna, så i alla fall då och då så fick de spela fotbollsmatcher, och då arrangerade han dem. Han släpptes efter 6 år, han behövde inte sitta 12, men 6 år var han i Gulag. Och då kom han tillbaka, och då hade han en avstängning på sig att han inte fick spela professionell fotboll, vare sig för landslag eller för klubblag. Så han började spela med ett korplag, kanske fel att säga, för jag tror att på den tiden att de här företagslag eller fabrikslag kunde vara ganska bra. Det var liksom en egen liga med fabrikslag. Han spelade i alla fall för ett av de lagen som amatör då. Alla visste vem Streltsov var och gamla torpedofans saknade honom, så han drog till sig väldigt mycket uppmärksamhet och stora åskådarmassor. Och det började skapas en hype kring honom igen. Han hade alltså då suttit i 6 år liksom, men han var fortfarande väldigt bra. Han var ju ung när han skickades dit, så vad kan han ha varit då, 26-27 eller något sånt där kanske när han kom tillbaka. Och det blev sånt tryck på att de ville se honom spela igen på större scener, så president Brezhnev fick ta emot ett upprop med jättemånga namnunderskrifter och som tyckte att det var rimligt att han som högsta höns i Sovjet borde häva avstängningen, fotbollsavstängningen på Streltsov. Och det gjorde han faktiskt. Han tyckte att han hade suttit sin tid och har då därmed rätt att ägna sig åt sitt riktiga yrke, vilket då var fotbollsspelare. Så då får han spela igen och då går han tillbaka till sitt Torpedo Moskva 7 eller 8 år efter att han senast spelade där. Och fortfarande, han är lite långsammare, står det i böckerna, men en playmaker som även gör en del mål. Torpedo Moskva vinner ligan med honom i laget och han utses till Sovjets andra bästa spelare ett av åren, med en ganska annorlunda uppladdning minst sagt. Och han dog sedan 1990 i cancer. Och den stora frågan är givetvis, var han skyldig eller inte? Det vet man fortfarande inte. Det fanns som sagt inga tydliga bevis mot honom. Och den här kvinnan som skulle ha våldtagits då sågs 97 lägga blommor på hans grav till exempel. Det behöver ju inte betyda någonting. Och han kan mycket väl ha varit skyldig. Han var ju som sagt då något av en womanizer. Men man vet inte riktigt. Men det finns andra spelare från det här OS-laget 56 som efterhand har fått guldmedaljer för att man ansåg som orättvis. Det har aldrig ställt så fått för att det är för känsligt. Så kan det ju också vara att det nästan finns en poäng för det lite mer moderna Ryssland att, och kanske särskilt i Torpedo som vars stadio bär hans namn tror jag, att man behövde en sovjetisk fotbollsmartyr. Men hur det verkligen var, det tog han med sig ner i graven och även hon. Men det är det som det liksom leder alltid till nya artiklar och hans berömmelse växer nästan efter att han har dött. För han anses av många vara kanske den bästa spelare som Sovjet eller Ryssland någonsin har fått fram efter Lev Yashin möjligtvis, men den bästa utespelaren. Det finns ju några sådana där som hade ett väldigt långt avbrott från landslaget. Jag tror i din klubb finns det väl Ian Callahan. Det är väl den som har gjort mest matcher för Liverpool tror jag. Han tror jag hade 11 år mellan sin debut i landslaget och nästa gång han spelade. Streltsov hade ja, inte riktigt lika länge, men hans story var ju mer annorlunda med 6 år i Gulag. Så om man söker lite på honom kan man hitta mycket mer och man kan leka lite detektiv med de pusselbitar som finns och använda för den här anklagelsen som ju var väldigt allvarlig förstås. Men i Torpedo Moskva, som väl var där Jonas Wallerstedt var tror jag, är han fortfarande megastor och en del i mytbildningen också om klubben växte fram. Han var lost och sen var han found, men på ett lite annorlunda sätt då.
Ja, det är en otrolig historia.
Mm. Offside-kompatibel.
Ja, det får jag säga. Och det kanske är en text som ska skrivas i offside inför VM Ryssland 2018.
Ja, kanske.
Den gamla martyren.
Vill ju till då. Det har ju gjorts, som sagt, inte helt oväntat. Bland annat Jonathan Wilson skrivit om honom. Det är väl precis de ämnena som han gillar att ta sig an. Men man kommer ju sällan längre med att den här lite öppna frågan, att man inte riktigt vet det här ödesdigra kvällen på våren 1958, vad som egentligen hände i den där lägenheten. Det är ju hela liksom grunden till allt märkligt som händer sen. Men det är svårt att komma längre, men ja, kanske om vi klurar tillsammans så kanske man kan hitta något annat spår. Vem vet? Edvard Streltsov i alla fall en man med en besynnerlig fotbollskarriär, så mycket kan vi säga.
Det är som vi sa tidigare här en vecka kvar till vi lämnar vårt kommande nummer till tryck. Det innebär att vårt nuvarande nummer finns ute i butiker ytterligare ett par veckor. Så passa på då att fynda detta nummer där det finns då kanske framförallt den här Tommy Söderberg-texten som vi har pratat om tidigare som har hyllats, som vi har lagt ut på vår webb som man kan läsa där. Men också din text om Freiburg, Johan. Och vi har ju fått många mejl från läsare och lyssnare som undrar hur fan det har gått sen dess. Vad händer med dina känslor för Freiburg? Är de intakta?
Jag ska inte bli långrandig här. Och nu är det dessutom uppehåll i Bundesliga. De avslutade ju fint och gjorde ju något av en succéhöst, allt som allt. Det har gått bra, skulle jag säga. Jag är inte i mål än. Texten, om man inte har läst den, ska jag inte säga för mycket, men avslutas ju med att jag är försiktigt positiv, men att det här känslomässiga engagemanget kanske återstår lite av, att allt stämmer så att säga, men, och nu är det upp till mig. Det har faktiskt växt sen jag var där, mycket tack vare att jag fått många mejl från dels faktiskt, det låter konstigt, Freiburg-supportrar, det finns ändå några stycken som hjälper mig då såklart att hålla intresset vid liv, men jag märkte ändå när jag kom hem att jag följde laget på ett lite mer intresserat sätt än vad jag gjorde innan. Jag tror att jag kanske skulle behöva åka dit och vara där lite längre för att verkligen gå till botten med det. Men det går åt rätt håll, så mycket kan vi säga.
Ja, det, är
och då, det är helt ärligt alltså, att jag känner faktiskt så. Men av de här många mejlen jag har fått, så intressant nog, så många av dem kommer faktiskt från Arsenal-fans. För jag har ju som bekant en gammal historia av att hålla på Arsenal och att jag sen tappade det intresset.
Som du också då nämner i texten.
Och de är inte arga sådär. Det skulle man kunna tro att för att jag övergav dem eller sådär. Inte att de bryr sig om mig, men att bara så gör man inte. Men istället är det många som skriver att de också har kämpat lite grann med sitt intresse och att de har kvar det fortfarande och ser, missar inte en match, åker ofta över och tittar. Det här är mejl från liksom ganska engagerade Arsenal-supportrar som kanske skriver för olika Arsenal-forum eller liknande. Men många av dem säger ungefär samma sak, att när de rannsakar sig själva så är de faktiskt inte lika intresserade av själva laget och fotbollen längre på samma sätt som de var när de en gång gick in i det. Kanske Arsenal är ett speciellt exempel eftersom det finns en viss leda där bland supportrarna med att lite som varit inne på spelar om samma säsong och sådär, och att det skulle behöva hända något nytt där. Istället så återkommer många av dem till att det är gemenskapen som håller dem kvar och intresset som sådant. Att genom att följa det här laget har jag fått vänner både här och kanske i England, och när vi åker över dit och ser dem spela så fan, det är nästan, när jag tänker efter, skrev någon att det är nästan mer så att jag uppskattar det här pubben vi alltid går till innan. De här som bor i London som vi träffar en gång per år. Sen är det kul att se matchen, men den blir nästan som en liten bisats i det andra, så det är liksom nästan någonting annat. Och det kan ju vara fint i sig, men att det finns någonting i det där, att det liksom, fotbollen är ju grunden för allting, men med tiden så ger fotbollen andra grejer, vänskap eller gemenskap och så, som gör att det är nästan det man håller fast vid. Och då blir det liksom, det som förenar oss är det här klubbmärket. Det var så vi hittade in i det, därför måste man hålla det vid liv. Men det kanske människorna jag lärt känna som var viktigare eller annat. Alla tycker givetvis inte så, men jag har fått många mejl av den typen och det tyckte jag bara var lite intressant. Sådär. Och så tänker jag ofta med supportrar, till exempel när de är som i England just, och kanske i de lägre divisionerna i vissa misskötta klubbar och sådär, att de är arga mot ägare och så. Att det kan man ju förstå. Ofta har de rätt att vara det, men att det ibland också är, jag ska inte säga att det är bra, för ingen vill ju ha en usel ägare, men att genom att samlas kring den här, att enas kring en fiende, så blir det också en garant för att vi har något att kämpa för och att det blir någonting och, som också garanterar att intresset, för då blir det nästan ännu viktigare att känna för klubben för att man har någonting att rikta emot. Det blir liksom ingen lunk som bara pågår, så att jag skulle inte säga att, att jag önskar någon ett dåligt ägarskap, men den lilla, lilla positiva bieffekten kan ju kanske vara att man kommer varandra närmare och liksom inte tappar den här kontakten med sin klubb. Då.
Ja, men jag tror att det handlar mycket om just det här med traditioner och rutiner som man bygger upp kring sitt supporterskap. Framförallt då kanske om man har ett lag som man inte följer på plats varje vecka, om det är Arsenal eller om det är Liverpool eller vad det nu må vara. Jag samlas ju inte med kompisar eller bjuder hem kompisar för exempel. Jag sitter ju ofta själv i min fåtölj och kollar på Liverpool. Men
fast på något sätt så blir ju vissa skribenter kanske på Liverpool Echo eller vad det nu kan vara lite som dina vänner ändå.
Ja.
Inte vänner, men det är liksom,
det låter märkligt när man säger så, men ja, kanske. Men det är mer den här matchdagen, man vet att okej, söndag eftermiddag så är det dags match mot Stoke. Man vet, det är liksom, man har en dag framför sig, man går och tänker på det någon gång varje timme. Nu är det bara 5 timmar kvar, och så vet man 60 minuter innan matchen så kommer startelvan, då måste man kolla den och fundera på det, och sen sätter man sig och så. Det är liksom, det är lite, det är inte så att jag älskar Liverpool som klubb, om man ska vara helt ärlig, och det tror jag inte så många Arsenal-supportrar gör med sitt Arsenal. Man älskar inte klubben liksom. Det är svårt för oss att göra. Det är mycket lättare om man är MFF eller AIK och älskar klubben. Det kan ju inte vi få som de där riktiga känslorna på det sättet. Men vi har ju lika starka känslor på ett annat sätt. Vi engagerar oss lika mycket. Vi blir lika ledsna. Vi blir lika glada. Men för min del handlar det mycket om det här att det är så inpräntad rutin i min vardag att engagera mig i det som gör att jag inte tappar engagemanget.
Ja, också att det är ett intresse för det som sådant. Om man ska vara riktigt hård mot sig själv så har man ju inte så många. Så, och att, nej, att det är något att göra av sin fritid. Absolut. Inte bara ligga och dega där. Att då skulle du ta bort det så skulle det vara skönt på ett sätt. Men då skulle du nog snabbt inte få en existentiell kris. Men du skulle nog känna att du behöver någonting annat i ditt liv. Mm. Och då skulle du kanske liksom testa en massa andra saker. För att, någonting måste du fylla det med. Så det inte bara blir att du ligger framför Netflix hela tiden liksom när man är ledig. Så. Jag menar inte att du gör det, men du fattar vad jag menar.
Ja,
så, alltså intresset som sådant, vad det nu må vara. Mm. Nåväl. Det här avsnittet börjar redan bli väldigt långt och vi behöver som sagt färdigställa vårt nummer som vi skickar till tryck nu på måndag. Så vi säger väl så att det vi i början kallade för Krille Ronaldo-avsnittet 136, det gjorde vi i samarbete med C More. För imorgon visas landskampen mellan Sverige och Slovakien på TV12, men vill man se den utan reklamavbrott så gör man det på C More just. Sändningen startar 16.30. Gå in på cmore.se för att läsa mer och bli medlem.
Ja, och så var det då tillsammans med biofilmen Bleed for This som har biopremiär den 20 januari. Filmen är som sagt baserad på den sanna historien om boxaren Vinnie Piacenzas kamp för en comeback efter att han bryter nacken i en bilolycka. Man kan gå in på offside.org för att tävla om biobiljetter till filmen.
Så är det. Vi påminner då om Thomas Nordahls förlorade sedelklämma. Undrar om Sätra kanske kan köpa en kinesisk sedelklämma nu när han börjar tjäna pengar där borta. Och så hoppas vi att vi alla har det riktigt bra fram till nästa onsdag då vi som vanligt hörs igen.
Hej!